Det var en högst passande introduktion till bibelstudiet idag. Hoppas att vi kan ta det här till oss lika allvarligt som det egentligen är. Vi inledde alltså första Petrus brev igår. Och vi ska fortsätta med verserna 3 och framåt. Får se hur långt vi hinner. När Columbus och hans skepp stävade västerut över Atlanten så berättas det att man såg land, eller trodde sig se land, många gånger. Men när man kom närmare det som man trodde var land så visade det sig bara vara en chimär, en synvilla. Och på det här sättet så grusades förhoppningarna gång på gång för besättningen på Columbus skepp. Förhoppningar vändes i besvikelser. Så är det också ofta med livet i stort. Många av våra förhoppningar infrias aldrig, utan vänds istället i besvikelser. Så är det på grund av att vi lever i en osäker och skör värld, en fallen och trasig värld, där inga säkra garantier kan ges för ens hur morgondagen ska se ut. Idag ska vi börja med att tala om ett hopp som, till skillnad från alla andra hopp som en människa kan ha, ett hopp som aldrig kan dö. Ett hopp som aldrig kan sluta i besvikelse, som aldrig kan jäcka våra förhoppningar om dess sanningshalt. Ett levande hopp, som Petrus kallar det här i vers 3 och framåt. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och så fortsätter han att tala om vad det innebär i arvstermer, eller termer av ett arv. Den här bönen som vi har i vers 3 är ju egentligen en lovprisning. Och jag tror att det kanske är ett typiskt exempel för hur Petrus brukade bedja. Han börjar sin bön med att välsigna Herren Jesus Kristus och Gud och Fadern. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus. Jesu Kristi Gud och Fader. Vad innebär det att uttala välsignelse över Gud? Ibland så har jag fått den frågan. Det verkar ju verkligen förmätet att vi som människor skulle kunna välsigna Gud. Det är ju han som välsignar oss, eller hur? Ja, det betyder naturligtvis inte att Gud är i behov av någonting som vi skulle kunna tillföra honom. Som när Gud välsignar oss. Då är det ju ett uttryck för hans omsorg och välvilja och välbehag över våra liv. När Gud välsignar oss så är det en Guds gärning genom vilken han skänker oss någonting gott eller gör någonting gott för oss. Men när vi välsignar Gud, då innebär det ett erkännande av att han är värdig vår lovprisning, vår tacksägelse och vår tillbedjan. Så först är det liksom Guds välsignelse strömmar ifrån Gud över församlingen. Och sedan tillbaka till Gud genom att församlingen lovprisar Gud för hans godhet. Att så välsigna Gud betyder att vi tillskriver honom hans oändliga egenskaper. Vi erkänner Gud vara Gud. Vi erkänner hans suveränitet. Vi tackar Gud för hans nådes gärningar mot oss. Och som Petrus här, tack Gud för hans stora barmhärtighet. Han prisar Gud för hans stora barmhärtighet som har lett till att Gud har fött oss på nytt. De hedniska gudarna kunde man inte tacka för någon barmhärtighet. De fruktade man, de var man rädda för. De försökte man offra olika offer till för att om möjligt sona sina synder, men framförallt för att hålla dem på någorlunda gott humör. Att vara på good terms, att vara på god hand med gudarna ansågs vara viktigt. De hade annars ganska lättirriterat lynne tydligen, åtminstone de grekiska gudarna. Barmhärtighet. När vi tackar Gud för hans barmhärtighet så betyder det att vi först har insett att vi faktiskt var i behov av barmhärtighet. Av Guds barmhärtighet mot oss. Barmhärtighet innebär inte bara en kärleksfull medlidande med någon som är i en nödställd situation, utan också en vilja att aktivt ta initiativet och förändra den situationen. Vi har alla förmågan att känna medlidande. När vi till exempel ser bilden av de hungrande barnen i TV-nyheterna eller ifrån krigets Jugoslavien. Men det stannar ofta där vid en medlidsam känsla, en känsla av medömkan. Men vi är inte barmhärtiga genom att bara hysa en sådan känsla. Vi är inte barmhärtiga förrän vi har gjort någonting aktivt för att avhjälpa den nöd som vi ser och som vi känner medlidande för en person som utstår. Så barmhärtighet är inte bara en känsla. Barmhärtighet är aktiv handling. Och vi befann oss faktiskt i ett eländigt tillstånd, i ett hopplöst förlorat tillstånd, bortkomna från livet i Gud, utan Gud och utan hopp i världen. Men, står det, Guds barmhärtighet gjorde att han inte bara hyste en känsla av medömkan för oss, utan att han också handlade med vårt bästa för ögonen. Guds barmhärtighet har orsakat vår frälsning. Han sträckte ned sina händer, sina barmhärtiga händer. Vi spikade fast dem vid ett kors, men han lät sina sårade händer bli medlet till vår frälsning och vår försoning. Om inte Gud hade varit barmhärtig skulle ingen av oss sitta här idag. Ni var faktiskt döda, säger Paulus i Efesierbrevet 2. Döda genom era överträdelser och synder. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande. Det är precis för det här som nu Petrus prisar Gud. För Guds barmhärtighet. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Det är bilden av hur man blir kristen, alltså blir född på nytt, som betonar att vi själva ingenting har att bidra med, utan Gud gjorde allt. Frälsningen vilar helt och fullt på Gud. Lika lite som vi hade någonting att bidra med till vår första fysiska födelse. Det var inte vår ansträngning som åstadkom den, så att säga. Det var inte på vårt initiativ som vi ens blev befruktade till ett ägg som började växa i moderlivet. På samma sätt med den andliga födelsen. Vi bestämde den faktiskt inte. Vi genomförde den ännu mindre. Det var Guds verk. Genom Guds vilja kom den åstad. Icke genom någon mans eller kvinnas vilja, utan genom Guds vilja har vi blivit Guds barn. Så den nya födelsen är av bara nåd. Det är inte vi, utan det är Gud som har handlat. Framförallt så uttrycker bilden av den nya födelsen att en människa som blir kristen får en helt ny livssituation. Hon blir född in i ett nytt livsförhållande. Hon får delaktighet av gudomligt liv. Hon har övergått från döden till livet. Hon har blivit en ny skapelse i Kristus. Den nya födelsen resulterar i ett levande hopp, som Petrus nu tackar Gud för. Till skillnad från alla andra hopp är det kristna hoppet ett levande hopp. Ett levande hopp. Därför att det vilar på Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det vilar helt på Kristi uppståndelse. Det är ett hopp som redan har besegrat döden. Ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Men om Kristus inte har uppstått, då finns det heller inget levande hopp. Då finns det ingen kristen tro egentligen. Då faller hela kristendomen sönder och samman. Då är er tro förgäves, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 15. Då är ni som tror att ni har fått era synder förlåtna inte alls i ett sådant tillstånd. Ni har kvar syndens skuld hängande över era liv, om inte graven är tom. Och då är det så med dem som har dött i tron på Kristus, att de alls inte fick uppleva det de hade hoppats på, utan istället har gått förlorade. Och ni som ännu lever och tror på Kristus, om inte graven är tom, då är ni de mest ömkansvärda av alla människor. Värda att beklaga, som satsar era liv på någonting som ska befinnas vara ett bedrägeri. Och jag tycker det är så skönt att evangeliet ställer sig under det här sanningskravet. Antingen är graven tom, och då är ni att gratulera som tror på den Kristus som har besegrat döden. Eller också är inte graven tom, han har inte uppstått, då är ni att beklaga. Riv era kyrkor och snabbt detta hönötält. Åk hem igen och gör någonting vettigare av livet än att leva med en illusion. Men nu har Kristus uppstått, säger Paulus. Därför finns det ett levande hopp. För då är det som du kan känna allt som finns och allt som du har. Om inte Kristus har uppstått, då är allt det enda du har. Då är bilen, huset, kläderna, kroppen, i vilket hjärtat ännu slår. Det är allting du har. Och det kan snabbt tas ifrån dig och ingenting mer ska finnas. Det kristna hoppet vilar inte bara i någonting som Gud har sagt. Som Titus 1 säger, Gud som inte kan ljuga har för evärdliga tider sedan utlovat evigt liv. Och han sagt det, menar Paulus, då måste det vara så, för Gud kan inte ljuga. Men Gud har inte bara talat, Gud har också handlat. Någonting har hänt i historien som gör att det kristna evangeliet står på en helt annan grund än någon annan religion. Alla andra religioner förkunnar ett system av lärosatser som du anmodas att införliva i ditt eget tankesystem och börja praktisera. Men evangeliet säger, har du hört vad som har hänt? Det är skillnaden mellan åsikter å ena sidan och nyheter å andra sidan. Evangeliets förkunnare kommer inte och säger, jag har en rad åsikter här som jag skulle vilja att du införlivade med dig själv och började tro på. Utan evangeliets förkunnare kommer och säger, har du hört vad som har hänt? Någonting underbart har hänt i vår egen historia. Gud har kommit till oss. Han har fötts in i människosläktets historia. Han har vandrat på våra vägar. Detta är vad han sa. Detta är vad han gjorde. Han dog på ett kors för våra synder igen. Men han uppstod och besegrade både synden och döden. Detta är vad som har hänt. Och det ställer människosläktet inför helt nya möjligheter och villkor. Det finns ett levande hopp som ingen annan religion kan förkunna. Jag har varit vid Buddhas grav. Eller det man menar att kvarlevorna av hans kropp ändå finns sedan 500-talet före Kristus. Ja, man vallfärdar dit, man sitter runt gravplatsen och mediterar. Buddhas reliker finns där inne. Mohammed har också en grav dit man kan vallfärda. Men kommer du till den grav som man menar Kristus en gång låg i, möjligen den som finns utanför Jerusalems murar idag, så står det som ängeln sa när kvinnorna först kom till graven på påskdagens morgon. Han är inte här. Han är uppstånden. Han är inte här. En tom grav är det som skiljer det kristna evangeliet från alla andra religiösa system. Och där går vattendelaren. Och där har du skillnaden som du kan vila på och som gör att det kristna hoppet inte är en illusion, inte ett önsketänkande, utan som grundar sig på historiska händelser, historiska fakta. Den tomma graven är garantin för att det kristna hoppet är ett levande hopp. Och samma kraft som uppväckte Kristus från de döda bor i oss. Ja, det här är ju så otroligt som man tror det inte. Är det möjligt? Ja, i den dödliga kropp som du och jag bär på och som vi så väl är medvetna om är förgänglig, går mot förgängelsen, sjukdom och död kan drabba den när som helst. I den kroppen bor samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Därför säger Paulus, skall också vi uppstå en gång. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens kraft kom genom synden, men syndens kraft är bruten. Alltså är också segern vunnen över döden. För den som tror på Jesus Kristus, så heter det, han ska leva om han än dör. Hoppet är levande därför att Kristus lever. Och hans liv bor i den på nytt födda människan. Och ingenting av förgängelsens makter och krafter rår på det inre livet som Gud har planterat i oss. Om också håren grånar, synen försämras, tänderna börjar försvinna ur gommen och allt det här, va? Och vi märker hur ålderdomen tränger sig på, så förtar det inte den inre människans skönhet och liv. Faktum är att vi kan bli vackrare ju äldre vi blir. Jag brukar säga, vi hade i vår församling en medlem som är hemma hos Herren nu. Hon heter Asta. 94 år var hon innan hon dog. Och sina sista dagar i livet så låg hon där på Strömmelsbergs sjukhus eller sjukhem. Alldeles vitt hår. Jättestarka glasögon för att hon skulle om möjligt se något. Hörde dåligt gjorde hon, trots att hon hade hörapparat. En hjärtblödning hade gjort att hon inte längre kunde tala. Hon låg där utan talförmåga. Men när man besökte henne, läste ett ord, sjöng en sång, så var det precis som hela hennes ansikte strålade. Och jag försäkrar dig, hon var den vackraste kvinnan i hela församlingen. Inte med Hollywoods ytliga standard mätt, med den skönhet, utan med den skönhet som endast Gud kan ge till vår inre människa. När det nya livet föds, över vilket förgängligheten inte har någon som helst makt eller kraft. Vilket hopp vi har. Ett levande hopp. Och Petrus definierade vidare i vers 4 så som ett arv som inte kan förstöras eller fläckas eller vissna. Ett arv är ju någonting man får på grund av en annans död. Om den döde person medan han ännu levde testamenterade något till efterlevande. Någon har dött och någon har faktiskt testamenterat någonting till sin församling. Kristus har dött och innan han gjorde det har han testamenterat hela det himmelska arvet till sin församling. Vi är Kristi medarvingar. Att ordet arv används betonar ytterligare tycker jag att det är någonting som vi endast får på grund av nåd. Ett arv får man inte på grund av någonting man har förtjänat. Frälsningen är inte en belöning för lång och trogen tjänst. Det är Gud som fritt har valt att testamentera hela himlens välsignelser till sitt folk. Han har genom frälsningens nåd gjort oss till sina barn och därmed till rättmätiga arvingar. Som Galaterbrevet 4:4 säger. Är vi söner så har vi också söners rätt. Arvingars rätt. Han har testamenterat till oss alla sina rikedomar. Han har gett oss det eviga livets försäkran. Han har redan nu förklarat oss rättfärdiga. Han har gett oss barnaskapets rätt hos Gud. Han har gett oss odödligheten. Han har gett oss en evig gemenskap med Gud. Ytterst sett har han gett oss Jesus Kristus själv. När nu Petrus går vidare för att säga någonting om vad som kännetecknar det här arvet, så är det tydligen så stort och så underbart att han inte finner någon jordisk parallell, utan hela tiden måste försöka beskriva det utifrån vad det inte är. Det här arvet, säger han, det är någonting som inte kan förstöras. Ja, Paulus famlade också när han skulle försöka beskriva det. Ni vet, han säger vad inte ett öga har sett, vad inte ett öra har hört, vad ingen människas hjärta har kunnat tänka ut, det har Gud berett. Och likadant med arvet. Vi kan inte definiera det, vi kan inte beskriva det. Så han säger, det är någonting som inte kan förstöras. Det är oförgängligt. Till skillnad från det arv som vi kan få, möjligen genom någon släktingstestamente på den här jorden. Om vi också ärver en hel egendom så är det dock ett förgängligt arv. Underlagt den materiella världens förgängelse. Jag älskade min mormor och morfars gård där uppe i Dalarna. Och som barn tänkte jag nog att här skulle jag vilja leva hela livet. Och kanske jag också skulle kunna ha fått bli en arvinge till det senare i livet. Men ju äldre jag blev, desto klarare såg jag det förgängliga i detta arv, eller tilltänkta arv. Väder och vind gick hårt åt de gamla byggnaderna. Ladorna och uthusen började förfalla, krävde ständig reparationer och underhållsarbete om det skulle nu kunna hållas någorlunda fräscht. Och det var ingen som gjorde det. Och när jag idag åker förbi morfars gård så fylls jag bara av vemod över att se det som en gång vara mitt sommarparadis nu knappast är beboeligt för människor längre. Så är det med alla jordiska arv. Det är förgängligt, men det himmelska arvet, det är inte underlagt förgängelsens makter. Det är oförgängligt. Petrus försöker ytterligare beskriva det genom att säga: det är också obefläckat. Det är inte fläckat. Det kan inte fläckas. Det är helt igenom rent, menar han. Det är helt utan brist. Finns ingenting som är fel med det arvet. Ingenting som är besudlat eller orenat. Som allting ändå är i den här världen, om vi skulle börja granska det, så är det befläckat av syndens orenhet på ett eller annat sätt. Det är ofullkomligt, det är bristfälligt. För det tredje, det kan inte vissna. Det kan inte vissna, det kommer att behålla sin fräschhet. Med himmelens arv är det inte som det som vi här kan njuta av. Jag skulle kunna föreställa mig att till och med den största musikälskare kan bli trött på den musik han menar sig älska mest, om den spelades hela dagen, dag efter dag. Så till och med det som vi älskar mest kan vi faktiskt bli trötta på. Men med det himmelska arvet är det på det sättet att vi inte tröttnar på det. Det vissnar inte bort för oss. Dess skönhet är evigt bestående och dess attraktivitet består och ständigt påkallar det vår uppmärksamhet och vår beundran. Det är någonting som inte vissnar bort för våra ögon. Det är inte temporärt, det är inte tillfälligt, det är inte övergående. Det himmelska arvet är bestående och det väntar på er i himlen. Det jordiska arv är förgängliga. Även om det verkligen skulle tillfalla oss ett arv, så vet vi att det ändå en gång måste lämnas vidare. Vi ska inte leva för evigt på den här jorden. Om vi också skulle bli rika genom arv, så måste vi ändå en dag själva lämna det ifrån oss. Det är bara lån, tycks det vara. Men det himmelska arvet, det är under Guds beskydd, står det. Det väntar på er. Och det står i vers 6 att ty Guds makt beskyddar inte bara arvet utan också oss. Det himmelska arvet är i tryggt förvar. Dit kan inte mal eller mask nå och förstöra. Där kan inte tjuvar bryta sig in. Den skatten når inte förgänglighetens makter, säger redan Jesus om den himmelska skatten. Den väntar på oss och den är under Guds säkra beskydd och förvar. Inte bara arvet utan också arvingarna. Vers 6. Ibland kanske vi undrar hur vi själva ska nå fram till målet, eller om vi ska göra det. Då har jag goda nyheter för er i verserna som följer. Vi kan nämligen inte få en starkare försäkran om vår frälsningsvisshet än det som här Petrus ger. För lika säkert som arvet är förvarat åt oss, lika säkert är det att vi blir bevarade för arvet. Det som Filipperbrevet 1:6 säger Paulus: jag är övertygad om att han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Om ändå fler kristna kunde vila i den förvissningen att Gud som har börjat ett gott verk i mig, han tänker inte sluta och lägga av. Han kommer att fortsätta att jobba med mig för att det ska fullbordas till den dag Jesus Kristus kommer. Gud frälser oss inte på prov, så att säga, och kollar vad vi har för bordsskick för att se om vi är värda att få fortsätta att vara frälsta. Gud frälsar oss med avsikten att bevara oss. Gud frälsar oss med avsikten att se oss slutfrälsta en gång. Och lika lite som frälsningen initiellt är vårt verk, så är den fortsatta frälsningen vårt verk. Vi bevarar inte oss själva. Det är Gud som bevarar oss. Det är han som bär oss. Det är han som utför helgelsens verk i oss. Det är nåd, genom nåd som vi blir frälsta, och det är genom nåd som vi blir bevarade. Och det är genom nåd som vi blir slutfrälsta. Allt av bara nåd. Är det inte vårdslöst att stå för en sån förkunnelse? Innebär inte det att man säger: jaha, vad bra, då kan jag leva som jag vill då? Det är ju tvärtom, min vän. Det är när Gud försäkrar dig om att han kommer att vara trogen sin kärlek till dig livet igenom, som ditt hjärta vänds till en trohet också till honom. Det är ju inte så när din hustru eller make vid bröllopshögtiden högtidligen lovade att älska dig i nöd och sorg som du utbrast. Vad bra, då kan jag leva som jag vill då. Och vara otrogen och så vidare. Tvärtom, det är ju de här löftena som styrker oss till trohet. Och Gud har faktiskt ingått ett förbund med dig och mig som är med Jesu Kristi blod förseglat och omöjligt att bryta. Och där Gud har iklätt sig förpliktelser att bevara oss utan några villkor. Det nya förbundet är mitt blod, till skillnad från det gamla förbundet som ägde villkorssatser. Om ni vandrar efter mina stadgar, om ni gör så och så, då ska jag välsigna er. Men om ni inte, då, 3 Mosebok 26. Det nya förbundet däremot, som profeteras om i Jeremia 31, är av ett annorlunda slag. Du ser inte en enda villkorssats i det sammanhanget, utan Gud säger: jag skall, jag skall, jag skall, och jag skall lägga min lag i era hjärtan. Det nya förbundets lag ska skrivas i era hjärtan. Jag ska förvandla era hjärtan till att vilja älska mig. Hur gör han det? Genom att bevisa oss sin nåd och sin barmhärtighet, så vänder han våra hjärtan till en tillgiven kärlek, så att vi vill Guds vilja, inte för att bli frälsta, utan därför att vi är frälsta. Det är all skillnad i världen. En kristen lever inte heligt för att Gud ska bli på bättre humör, så att säga, utan en kristen lever ett heligt liv därför att hon har blivit välsignad med frälsningen, inte för att hon ska bli det. Utan utgångspunkten är att hon är välsignad, därför lever hon ett annorlunda liv. Alltså motivationen har en helt annan grund. Vi blir beskyddade, bevarade genom Guds makt. Jesus säger: mina får känner mig, och jag känner dem, och jag giver dem evigt liv, och ingen ska kunna rycka dem ur min hand. Ty fadern som har givit mig dem är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Vem kan rycka dig ur Guds hand? Får jag höra? Vem kan? När inte ens dödens makt finns kvar. Vad finns det mer att övervinna? När inte ens djävulens makt finns kvar. Han är besegrad, synden och döden besegrad. Var finns det som skulle kunna vara värre än döden och djävulens makt? Han är avväpnad. Synden och döden, hans vapen, är ryckta ur hans händer, ett tomt kors, en tom grav. Vad finns det nu som skulle kunna behålla dig i sitt grepp? Ja, Gud håller dig i sitt grepp, och ingenting kan rycka dig ur hans hand. Gud själv har påtagit sig ansvaret att bevara oss. Så står det vidare i vers 6: han beskyddar oss genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Och han har skänkt åt oss den helige ande, säger Paulus i Efesierbrevet, som ett sigill och som en underpant. Jag tror det är 13:e versen i Efesierbrevet 1. Alltså, den helige ande är både ett sigill och en underpant. Ordet sigill betyder att den helige ande är Guds stämpel på oss, så att säga, bildligt talat. Gud har stämplat oss med sin egen signatur, eller sina egna initialer. Ni vet hur bönderna, jag vet inte om fiskarna också gjorde så förr i tiden, man ristade in sina initialer på spaden, hammaren och sågen, så att man skulle veta vem det var som var ägaren till redskapet. Samma bild använder Paulus när han säger: Gud har givit oss den helige ande som ett sigill på att vi tillhör Gud. Gud har stämplat oss med den helige ande, och det är en markering av att vi är Guds tillhörigheter. Vi tillhör Gud. Vi är hans. Vi är inte längre våra egna ens. Betalningen är given. Han har köpt oss. Vi är hans. Den helige ande är också en underpant, eller en garanti, eller en förhandsbetalning. Nämligen en garanti på att det här är en försmak som du får här nu genom den helige ande. Men den försmaken är samtidigt en garanti på att hela himmelens välsignelser tillhör dig. Hela arvet är ditt, och det du nu har är liksom bara ett förskott genom den helige ande Men det betyder samtidigt, det är en försäkran om att hela himmelens välsignelser väntar. Ty han har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelser i Jesus Kristus. Det tillhör Guds folk. Den helige ande är garantin för detta. Är det så konstigt att Petrus säger i vers 6, därför kan ni jubla. Därför kan ni jubla. Därför jublar jag. Även, säger han, om vi nu just nu en kort tid, det så måste ske, står det gamla, vilket är en bättre översättning, skulle få utstå lidanden eller prövningar av olika slag. Den kristna glädjen, den bryter fram inte först när Kristus uppenbaras, utan redan nu, fast vi inte ser honom. Den kristne vet nämligen att denna tidens lidande endast är tillfälliga. Petrus säger en kort tid. Ja, det kanske inte känns så när oket hänger över oss och vi är tyngda av prövningar. Men dessutom är det med prövningarna på ett sådant sätt som vers 7 säger, att de faktiskt tvingas betjäna Guds höga syften med oss. För det första, vi har ett levande hopp som mildrar den jordiska sorgen. Inte tar bort det, men möjligen mildrar, så att vi kan jubla mitt i prövningarna. För det andra, glädjen består inte i någon slags käckhurtighet eller munterhet, att man går omkring och skrattar och är på gott humör jämt. Den sitter djupare än så. Den vilar i vad Gud har sagt och vad Gud har gjort. Den vilar i den levande hoppet, i den tomma gravens realitet. Det levande hoppet är inte bara någonting som har med framtiden att göra, utan det påverkar mig här och nu. Begränsade i tiden betyder att prövningarna är av övergående natur. Men härligheten som det levande hoppet garanterar, det är av evig natur. Och skulle man börja jämföra dem, säger Petrus, så skulle det vara omöjligt. För det skulle vara som om man la en fjäder i ena vågskålen, ett stort berg i den andra. För om er tro befinns vara äkta, så är detta långt mer värt än guldet som förgås, men som dock måste prövas. Men den prövade tron ska befinnas, ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Observera att Bibeln erkänner fullt ut att lidanden och prövningar är en realitet i den mänskliga tillvaron. Det här är ett problem. Alltså det gamla teodicéproblemet. Sjukdom, fattigdom, svält, oro för framtiden, krig, miljöförstöring, besvikelser, brustna äktenskap, missförstånd, ensamhet, listan är oändligt lång. Om det finns en Gud, hur kan han låta världen se ut som den gör? Många avskriver Guds existens därför att man inte får ekvationen att gå ihop. Gud kan inte vara allsmäktig och god samtidigt. Antingen är han god men inte allsmäktig, eller också är han allsmäktig men inte god. I båda fallen så reduceras Gud till en varelse som inte är värd beteckningen Gud. Alltså finns det ingen Gud, var den logiska slutsatsen som bland annat Hedenius kom fram till. Många som ändå vill behålla tron på Gud fylls av bitterhet mot livet och mot Gud, till och med hat för de lidanden som man tycker man tvingas genomgå utan att man förtjänar det. Som om lidandena skulle vara förtjänta och de andra som lider på något sätt skulle ha förtjänat det. Det är egentligen en ganska förmäten hållning det också. Andra försöker ursäkta Gud genom att förklara att han faktiskt inte rår för det här. Därför att han har inte fullständig kontroll. En judisk rabbin i USA, Harold Kushner, har skrivit en bok som heter When Bad Things Happen to Good People. När hemska saker händer goda människor. Det blev en bestseller i USA det här. Den finns på svenska. Den heter När livet gör oss illa. Och han driver tesen att när onda saker händer goda människor, så är det ett resultat av att Gud inte har direkt kontroll över allting. Därför kan vi inte klandra honom för att livet ser ut som det gör. Det är bara det att en sån kompromissförklaring, även om den kan vid första ögonkastet verka tilltalande, egentligen är förödande för hela Guds begreppet. För om Gud är så begränsad när det gäller att ha kontroll över historien, vad har vi då för garanti egentligen att det goda någonsin ska segra? Då kanske historien ska fortsätta att se ut så här, eftersom vi har en maktlös Gud som aldrig någonsin egentligen ska kunna övervinna det onda med det goda. Men Bibelns historiesyn är inte sådan. En gång ska det demonstreras att Gud under hela historiens gång faktiskt har varit god. Även om vi under historiens gång inte fick ekvationen alltid att gå ihop. Men alla tungor ska erkänna Guds godhet och rättfärdighet i allt vad han har gjort. Alla religioner erkänner lidandets problem. Enligt hinduismen bestäms lidandet av de två principerna karma, lagen om sådd och skörd, och reinkarnation, återfödelsen till en ny kropp där ditt tidigare liv ständigt bestämmer i vilken skepnad och vilken form av liv du kommer att få nästa gång du föds. En ofrånkomlig rättvisans lag. Och det kanske behövs tiotusentals, för att inte säga hundratals och miljoner reinkarnationer innan du möjligen kan frälsas ifrån en ny återfödelse, som är det yttersta hoppet. Enligt buddhismen så är det människans omättbara önskningar och begär som orsakar lidanden. Så vägen ut ur lidandet enligt buddhismen sker därför genom att undertrycka de här önskningarna som vi har som människor. Ett sorts förnekande av den materiella verkligheten, inklusive ondskan och lidandet. Allt är bara en illusion. Och målet är att du ska bli så höjd över alla jordiska bekymmer och problem och glädjeämnen att det inte alls berör dig längre. Då har du hunnit långt. Men Bibeln förnekar inte det ondas existens. Bibeln förnekar inte lidandet. Bibeln ser som en ofrånkomlig verklighet att lidandet finns i en fallen värld. Och Bibelns Gud är heller inte likgiltig för det onda eller för det mänskliga lidandet. Han har så till den grad engagerat sig i vårt lidande och gjort sig själv sårbar och dödlig för vår skull. Ingen annan Gud bär sår. Och när jag stod i ett hindutempel en gång i norra Indien, så fanns där en lång, lång rad av bilder av heliga män genom historien. Och där såg jag Mahatma Gandhis porträtt bredvid Jesus från Nasaret. Men när man såg Jesus från Nasaret, så kom han, till skillnad från alla andra heliga män, kom han bärande på ett tungt kors. Och det där imponerar till och med de hinduiska brahminerna, prästerna, de hinduiska prästerna och ledarna. Eran Gud, eran Jesus bär på ett kors. Han har sår. Ingen av våra gudar har några sår. Ingen annan gud bär sår än Bibelns Gud. Kristendomen har ett helt unikt sätt att närma sig lidandets problem. Inte så att den räknar med att en begränsad människa ska kunna förstå alla aspekter av det här stora problemet. Eller ens försöka ge oss ett uttömmande svar. Job fick det inte, fastän han ropade ur sin nöd: varför Gud? Ja, Job, skulle jag börja försöka förklara skulle du ändå inte förstå det. Och så ger Gud Job istället en oerhörd intensiv naturvetenskaplig lektion. Ja, först i kosmologi. Betrakta stjärnevärlden, Job. Vad var du när jag skapade den? Vet du det, Job, du som har så stort förstånd? Vad var du när jag lade jordens grundvalar? Och så går han in i naturens värld och betraktar många olika djurarter. Och låter Job mer och mer fängslas över Guds storhet. Förstår du allt det här, Job? Hur det här fungerar? Naturens fantastiska värld? Nej, naturligtvis inte. Okej, Job, om du inte ens förstår den fysiska världens mysterium, Hur skulle du då kunna förstå om jag började försöka förklara den andliga världens mysterium? Och plötsligt så drunknar bara Jobs stora frågor och frågetecknen i storheten av Guds väsen. Och han lägger handen på sin mun och säger att han talade vad dårskap var. Det är för att han inte hade insett Guds storhet. Och så tror jag det blir en gång. Vi ska inte rusa fram till tronen. Varför, Gud, fick jag uppleva det i mitt liv? Varför hände det? Varför såg världen ut som den gjorde? När vi en gång ser honom ska alla frågetecken falla pladask till marken och drunkna inför storheten av Guds väsen. Allt ska vara förklarat av vem han är. Och det faktum att vi i vår kristna tro, till skillnad från alla andra religioner, kan peka på ett kors som är rest i den mänskliga historien, det utgör en unik ställning för oss. För när vi ställs inför korset och honom som led där och dog där för oss, då måste vi ändå hejda oss med att knyta näven mot Gud. Och vi gör väl i att stanna länge vid korset innan vi uttalar förbannelsen över Gud. Där står korset mitt i vår historia som ett ofrånkomligt vittnesbörd om att den Gud som vi bekänner har skapat himmel och jord, han har varit nere på stoftkornet jorden. Han har blivit illa behandlad av mänsklig orättvisa. Han har blivit dömd till döden, oskyldig och utsatt för den grymmaste av mänskliga tortyrinstrument som tänkas kan genom korsets död. Vad ska vi nu säga till Gud när han har själv genomgått det som vi tycker skulle vara det mest fruktansvärda orättvisa som någon skulle få genomgå? Du ser, korset säger oss: vänta lite med din förhastade dom över Gud. Han vet vad det är att vara människa själv. Han har själv varit här. Han har inte förhållit sig långt bort. Han har varit här i vår egen situation. Och så säger han till sina efterföljare: tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, så kommer de också att förfölja er. Det vill säga, om ni vill följa mig, räkna med motstånd, räkna med lidande. Paulus säger, jag tror det andra Timoteus 3, var och en som vill leva gudfruktigt i den här världen kommer att förföljas. Ett rättfärdigt liv verkar i sig självt nämligen dömande på orättfärdigheten runt omkring och kan faktiskt vara provocerande för dem som vill förbli i mörkret. Precis som Jesus säger om sig själv, att när ljuset hade kommit i världen, syftande på sin egen person, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset. Därför att de visste att deras gärningar var onda, och skulle de träda fram och mötas av hans rena blick, så skulle de tvingas kasta sig ner vid hans fötter och be om nåd. Och det var därför att vi inte tålde hans rena blick och hans rena liv som vi hängde honom fast vid ett kors för att bli av med honom. Vi älskade faktiskt mörkret mer än ljuset. Jesus säger: den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och så skriver första Petrus, om vi går till tredje kapitlet och ser i vers 10. Han driver det här temat genom hela brevet. Tre och tretton. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Han ser alltså inte så som någonting märkvärdigt eller konstigt om de skulle få lida för rättfärdighetens skull. Det är helt till sin ordning. Ni är lyckliga i så fall. Ni är saliga. Var inte rädda. Låt ingen skrämma er. Och i det fjärde kapitlet, vers 12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Det är inget konstigt att ni förföljs. Gläd er istället över att ni delar lidandet med Kristus. Det är faktiskt en en faktor som skulle påminna er om att ni är på rätt väg. Är det verkar som Petrus säger. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Svar, ingen. Ingen. Den som arbetar för det goda, egentligen står det, den som nitälskar hängivet för det goda, är på ett särskilt sätt under Guds behag, välbehag och också beskydd. Men är också skyddad genom sina egna goda gärningar. Om man gör rätt i det här samhället så behöver man inte ha dåligt samvete när man tänker på myndigheter. Och det är precis så Gud ville att vi skulle leva. Vi skulle inte ha någonting att frukta om vi lever på ett rätt sätt. Vem kan på ett ärligt sätt fördöma eller finna sak mot den som håller på att göra gott? Det är väldigt svårt. Det är svårt, vilken människa som den skulle vara, att kritisera Moder Teresas arbete i Calcutta till exempel. Vem kan stå upp och kritisera det? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem skulle kunna göra Guds plan om intet med våra liv, säger Petrus. Vem kan förändra Guds syften eller skilja oss från Guds kärlek? Lidanden? Absolut inte. Det är en del i att vara på rätt väg. Gud säger till oss precis som han sa till Abraham en gång. Mitt i en tid av yttre motstånd, frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Men om Gud verkligen är för oss. Förresten, jag tror jag spar det till imorgon. Gå tillbaka till första kapitlet. Där är vi fortfarande då i vers 7. Att vara under lidanden är en del av att vara kristen. Att leva under trycket och påfrestningarna. Att kunna känna sig slut och bedrövat. Det är en del av att vara människa, men det är också en del av att vara kristen. Det finns lidanden som drabbar alla människor, oavsett man är kristen eller inte. Till exempel sjukdom, förlusten av nära anhörig, sorg, ekonomiska bekymmer, äktenskapskriser, olyckor, ensamhet, rädsla för framtiden, otrygghet i världen drabbar alla människor. Och för att du drabbas och känner så ska du inte anse att du är mindre värd som kristen, utan det beror på att du är människa i en trasig värld där ständigt saker händer som får oss att marken att gunga lite grann och får oss att känna oss oroliga och bekymrade. Allt kan hända, alla, säger predikaren. Kristna är inte undantagna. Tänk om de skulle vara det. Då skulle det bli packat i varenda kyrka väldigt snabbt. Folk skulle rusa till Kristus för att där få en garanti för att slippa den här tidens vedermödor. Men så är det inte. Utan nu prövar Gud om vi vill följa honom av rätta motiv. Om det är av kärlek eller bara för att vi ska få fördelar av det. Det var det Gud ville pröva hos Job. Djävulen antydde ju att Gud hade mutat Job med välsignelser. Det var därför Job levde ett rättfärdigt liv. Såklart, han lever rättfärdigt. Du har ju välsignat honom. Okej, säger Gud, ta bort välsignelserna. Ska vi se om inte Job fortsätter att tro på mig. Du säger, Gud vill att vi ska älska honom. Inte för vad han gör för oss, utan för vem han är. Den högsta formen av kärlek. Där inte vi har Gud som en springpojke som ska utnyttjas när vi kommer i svårigheter. Utan där vi älskar Gud för vem han är. Och denna kärlek vill Gud vaska fram i våra liv. Därför tränger han in oss i hörnet ibland och frågar. När du nu inte har någonting kvar, vill du tro på mig ändå? Det finns lidanden som bara kristna kan uppleva. Och man skulle kunna säga att kristna har på så sätt mer lidanden än andra människor. För till de här vanliga formerna av lidanden kommer dessutom för en kristen möjligen förlusten av vissa vänner. Kanske en oförstående familj. Kanske oförstående föräldrar, oförstående barn. Förlusten av kortsiktiga framgångar på grund av att man tillämpar en kristen etik och moral. Man gör inga snabba klipp längre. Man gör inga snabba vinster. Smälek för att man vill stå för vissa saker som hör den kristna tron till. I värsta fall fysisk förföljelse, martyrium. Men också sorgen över den egna ofullkomligheten som vi ständigt blir påminda om. Som vi skulle slippa ha sorg över om vi inte ständigt ville bli lik Kristus. Frestelse och den kampen. Smärtan över att församlingen ännu inte är fullkomlig. Ett lidande.
Smärtan över att synden och ondskan har sån framgång i världen, det gör oss ont. Mera ont än den som inte tror på en helig och god Gud. Som en av våra medlemmar sa, som var ganska nykristen, på ett bönmöte. Det är faktiskt så här, säger han, att det onda i världen drabbar mig mycket hårdare nu sedan jag blev kristen. Varför är det så? Ja, det är rätt det, sa jag. Vi som har fått smaken för det goda och rättfärdiga, hur det egentligen borde vara. För det är ingen annan som kan hävda att världen borde vara annorlunda utifrån någon genomtänkt livsfilosofi. Om vi bara är en produkt av slumpen, ja, det är klart att världen ser ut som den gör. Men om vi tror på en helig och god Gud som ska segra, då har vi en längtan efter hans rike. Och då gråter vi över att världen inte ännu ser ut som vi vet att Gud ville att den skulle se ut. Så en del lidanden träffar oss med större kraft än det skulle göra om vi inte ville tro på Kristus och vänta hans rike. Men Jesus säger, saliga är ni som gråter nu. Den kristne är kallad att gråta. Ve er som ler nu. Det vill säga, den kristne är kallad att inte leva med skygglappar. Om också du och jag skulle lyckas få någorlunda kontroll på vår egen tillvaro, skulle vi ändå inte vara lyckliga. För vi skulle, om vi ville leva ärligt, ta bort skygglapparna och inse att vår granne har det jättekämpigt. Äktenskapet håller på att krascha. Och den grannen ligger på sjukhus och tittar hur det ser ut i Jugoslavien och tittar hur världen ser ut. Och genast så drabbas vi av smärtan av att Guds rike och Guds vilja inte är upprättad på den här jorden. Och vi lider, vi gråter. Saliga är ni som förstår att gråta nu, säger Jesus. Ni ska få le, för det ska komma en dag då Guds rättfärdighet och rättvisa ska uppenbaras. Och då ska vi le, då ska vi känna tillfredsställelse. Men ve er som ler nu, ni ska få gråta. Ni som säger, det är ingen fara på taket, håll igång dansen, var inte sur, var inte ledsen, bekymra dig inte. Ni ska få gråta när sanningens dag kommer. Så det finns en berättigad gråt, det finns ett lidande som vi är kallade till som kristna, och som Petrus här kallar att bli prövad i eld, precis som guldet. Det finns en mening med prövningen. Inte så att vi skulle se prövningen som någonting gott i sig självt. Men prövningen kan faktiskt tjäna gudomliga syften. Och då har det ju en mening. Vi ska aldrig kalla en prövning för Guds vilja, tror jag. Det är anstötligt för sunt förnuft. Att det var Guds vilja, den här olyckan som hände, eller det dödsfallet som hände, den här sjukdomen som inträffade. Nej, det är inte Guds vilja att vi skulle leva alls i en trasig värld. Men det om intet gör på intet sätt Guds eviga syften med historien och människosläktet. Utan till och med det olyckliga, det negativa, det trasiga, det destruktiva får tjäna Guds syften och tvingas bli instrument i Guds suveräna plan. Prövningar är aldrig ett tecken på Guds ogunst. Och jag blir så sorgsen när jag hör till och med äldre kristna människor säga, jag undrar vad jag har gjort för ont eftersom det här drabbar mig, den här sjukdomen drabbar mig. Vad har jag gjort för ont eftersom Gud straffar mig på det här sättet? Vad är det för Guds bild man har fått? Gud straffar ingen. Straffet har burits av honom själv. Se på korset. Ingenting mer finns kvar som behöver sonas. Sjukdom, prövningar kommer inte som resultat av Guds ogunst över våra liv. Ibland kommer det som ett resultat av dumhet, såklart. Den som röker genom livet får ju räkna med att förr eller senare kanske få lungcancer och andra dumdristiga sätt att leva på. Men när olyckor och sjukdomar drabbar oss, så är det egentligen ändå till sist en konsekvens av att vi lever i en fallen och trasig värld. Men det är därför inte någonting som om intet gör Guds syften, utan han arbetar. Ja, han säger till och med, det här ni måste vara för att jag ska kunna vaska fram guldet. Det är i prövningens eld som ni kan renas. En beprövad tro är mer värt än det dyrbaraste som finns i den materiella världen, nämligen rent guld. Eld används alltså av människor för att särskilja guldet från det som var falskt, slagget. Prövningar används av Gud för att särskilja äkta tro från ytlig bekännelse. Genom elden förbättras guldet, genom prövningen förädlas tron, och dess en förädlad tro är evig. Den beprövade tron överlever det förgängliga guldet i värde. Hur vet du att din tro är äkta nu då? Ska vi sluta med det? Det kommer att visa sig den stund den sätts på prov. Inte förr. Egentligen kan du inte veta hur äkta din tro är förrän du har varit inne i prövningens ugn. Men var lugn. Gud är inte orolig för dig, så att han tänker så här: hjälp, nu ska hon in i en prövning här, hur ska det gå? Är din tro grundad på den tomma graven och den levande Kristus, så kommer den att bära. För det är inte din subjektiva trosstyrka som ska bära dig, utan det är grunden för din tro, alltså trons objekt, som ska bära dig. Och den grunden kan inte falla. Så egentligen är det en bekräftelse både för dig själv och för Gud när du finner att du mitt i prövningen står på fast grund. För trons objekt är någonting som inte kan falla ens i prövningen. Och ja, när jag och min fru går ut och går på tidig vår, eller sen höst rättare sagt, när de första isarna har lagt sig. Jag var ute på Stensjön i Mölndal i Göteborg. Jag tror det var mars. Det var en sån efter en kölknäpp som kom, och det blev en tunn is på sjön. Och jag har alltid en benägenhet att vilja pröva isar. Jag tror den håller säkert. Och mot min frus protester så ger jag mig ut på de där svaga isarna. Jag har drösat igenom många gånger också nu och blev blöt om fötterna. Va? Men det betyder alltså att min tro, den fanns det subjektivt sett att isen skulle hålla, men min tro kom på skam för att det jag trodde på var för svagt. Det höll inte. Min fru är av den motsatta karaktären, eller ska vi säga. När hon ser till och med bilar kör omkring ute på meter tjock is ibland på insjöar, så tycker hon ändå det är obehagligt att ge sig ut på en sån is. Men jag brukar åtminstone kunna locka med henne ut om hon ser att det är massor med folk ute på isen. Okej. Hon går ut med sin svaga tro på att isen ska hålla, och den håller. Inte det minsta problem. Den är så tjock, den är så stark. Hennes tro är så svag. Men du ser, var och en blir inte salig på sin tro. Ja, kanske man blir det om det bara är den subjektiva tron och känslan av den som det går ut på. Men om det är sanningen i det vi tror på som vi är angelägna om, då är trons objekt det viktiga. Min tro kom på skam därför det jag trodde på var för svagt. Min fru hade svag tro, men det hon trodde på, det var starkt. Det var inga problem. Så Gud är inte orolig när du går in i prövningen. Han vet att det du tror på, det är starkt. Det håller. Och vad som möjligen vaskas bort genom prövningens ung, det är det onödiga, det är det ytliga i ditt kristna liv. Och du fördjupas och du kommer närmare grunden. Och du känner att det som är under dig, det är det som håller. Det är inte det yttre, det är inte beteendemönster, det är inte klädesätt och annat som vi har lärt oss kanske och tro att ska vara kristet mer än någonting annat. Utan det är grunden som är lagd en gång för alla och som aldrig kan brista. Gud vare lov. Amen. Hjälp mig Gud när prövningen kommer, och vilket jag väl har upplevt många gånger, att känna att det jag står på är fast. Det sviker inte, det glider inte undan. Det finns där djupast sett i mitt liv, Herre. Tack för att du har funnits där. Din hand har varit under mig. När jag har ramlat så har din hand varit under mig. Och jag har ramlat i din hand, inte utanför. Och när jag har varit i tvivel, i mörker, så har jag legat i din hand och tvivlat. Så jag ber att den som just nu här i vårt tält är inne i en brottningskamp i livet, inte förtvivla, utan förstå att du som sitter på tronen inte är orolig för det tillståndet som hon eller han befinner sig i just nu. Du är fullständigt trygg därför att du vet att den grund du har lagt genom den tomma graven, den håller. Halleluja, lovat vare ditt namn för det levande hoppet som du har skänkt till människosläktet som den dyrbaraste av alla gåvor. Vi prisar dig för detta, Herre, och vi ber att vi ska lära oss de här dagarna att förstå ännu mer vad vi äger i Jesus Kristus. Amen.